This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Staffan, kommer du ihåg att du inledde ett program någon gång för länge sedan om att prata om varmmjölksautomaten?
Ja, början på 1900-talet någon gång.
Ja, och den låg ju faktiskt vid Brunkebergs torg.
Det var där den låg.
Ja, precis. Och det, jag tog reda på lite närmare om det. Det var ju det att man hade ju infört gaslyktor och sådär.
Mm.
Så troligtvis använder man gasen dels som ljus, ja, men även som en värmande funktion. Så man ansökte då om tillstånd att få servera varmt kaffe och kakao och buljong som, och av en del fasta varor som de skrev i ansökningsblanketten.
Ja.
Och det här var redan 1899.
Ja.
Och det tycker jag bara, det var en sån fin återkoppling nu när vi går in på del 2.
Just det,
Brunkebergs torg.
Välkomna mina vänner till Våra drömmarstad, del 2 om Brunkebergs torg.
Ja,
ja.
Tänk att det finns så mycket att hämta ur en sån liten trekant.
Ja, ja, absolut.
Så prästen.
Den har en lång och gedigen historia.
Det är en gammal trekant.
Ja. Ja.
Vad de gör nu, alltså Urban Escape, de gör en sak som ingen förväntar sig. Om jag läste rätt, jag blev så glad. Mm. De öppnar upp Herkulesgatan mot Kungsträdgården.
Ja.
Alltså en sak som inte har gjorts på länge. Det har slutits in och slutits in.
När ska det här ske? Det blir ju alldeles lyckligt.
Ja, det är underbart. Ja, enligt, alltså, det ska ju vara klart 2019.
Mm.
Så att alltså, Herkulesgatan ligger ju ner söderut på torget. Så att säga. Och jag tycker bara att den lilla meningen jag läste var så fantastiskt.
Ja, Herkulesgatan är ju kanske den mest misshandlade gatan i hela stan.
Ja, det är det.
Som ju faktiskt ligger kvar där som en liten snutt. Annars skulle jag säga att Klarabergsgatan är den mest misshandlade.
Eller Norra Smedjegatan som inte ens finns.
Ja, men den finns ju, fast den är ju, det består ju idag av en galleria.
Kolmetagren.
Ja,
men whatever, Herkulesgatan, där träffade jag faktiskt min första fru också på en raveklubb som låg precis i skuggan utav parkeringshuset Elefanten.
Ja.
Men det är en annan historia. Men om de nu öppnar upp den så att man kan vandra över till Kungsträdgården, så är det ju en vacker tanke.
Ja. Det är för att det inte bara att det är en vacker tanke, utan det dessutom öppnar ju upp och binder ihop. Det har ju varit gamla nöjeskvarter alltihop det här, och jag hoppas att det liksom kan öka genomströmningen, för det är det som är problemet. Det här har alltid varit en liten avsnörd plats, och man har avsnört den ännu mer genom att bygga den här bankplatsen dit. Det är ju ingen egentligen har några ärenden.
Ja. Och tänk om man i och med det skulle flytta tillbaka stortorgspumpen till Brunkebergs torg.
Det har varit pingis med den där stortorgspumpen.
Ja, jag känner att vi bör prata lite grann om den. Därför att det är ju verkligen landmark på Brunkebergs torg, även om den inte står kvar. Mm. Och det inleddes faktiskt egentligen med det Folkerska huset.
Ja.
Folkerska. Ja. Det finns ju två Folkerska.
Gör det?
Minst.
Ja.
Ja, ska jag bara reda ut begreppen här. Ett Folkerska huset är ritat av Fredrik Blom och var moderna Brunkebergs torgs första hus 1822.
Mm.
Sen så kom det stora huset till höger om det man står på. Tittar österut. Det är det som hade det här, alltså så före Birgerhållspassagen, den här gallerian. Små butiker och sånt. Mot nuvarande gallerian.
Ja, men det de hade då som var sensationellt, det var att det var det första huset med rinnande vatten.
Ja, det var det.
Och där, alltså det var ju en J. Folker som lät bygga det där. Och då tänker man ju kanske på Jessica Folker. Men, men hon kom långt senare och har ganska lite med det här att göra. Ja. Men det här var någonting som man kallar för kramhandlare.
Ja.
Och en kramhandlare är ju, kan man säga, en krämare.
Ja, nipperhandlare.
Ja, ja. Det är lite så här nedlåtande benämning för någon som inte egentligen producerar något. Utan bara sätter i omlopp, säljer. Ja.
Mm.
Men han, det gick väl bra för honom. Så han byggde det här huset som du sa på 1820-talet, va?
Ja.
Och detta rinnande vatten som då plockades från Brunkeberget var ju det som sen föranledde att man flyttade dit pumpen också.
Mm.
Och pumpens ditflyttande,
den hade ju sinat på Stortorget.
Ja, sen länge.
Ja.
Och den, man tyckte den stod i vägen, för Stortorget var ju en plats där bilar rörde sig. Men man flyttade alltså upp Stortorgspumpen 57. Och vi talar alltså om Palmstedts berömda.
Ja, ja. Palmstedt som var så, alltså Gustav III:s gunstling, verkligen, som fick uppdragen som gällde.
Han ritade i båda de två stora pumphusen i Gamla stan. Den andra är på Stortyska brunnsplan där.
Mm.
Det står ju kvar.
Men alltså på 1600-talet fanns det 300 brunnar i Stockholm. Mm. Det är fullt klart. Och sista brunnen borrades faktiskt så sent som 1863. Och det är den som är där NK låg, där, ja, vid Stureplan alltså.
Mm.
Där NK låg innan Hamngatan. Men 1950 så fanns det 15 fungerande brunnar kvar i Stockholm, vill jag nämna här.
Mm.
Det har varit en viktig samlingsplats och en viktig källa. Alltså andra världskriget hade brunnarna som viktiga, verkliga reserver om det skulle hända någonting med färskvatten och så vidare.
Mm.
Stockholms brunnar är ingen kuliss. Historisk kuliss, utan...
Nej, verkligen inte. Det har satt sig i folkmun också med tanke på begreppet att gå på pumpen.
Mm.
Och det myntades ju utifrån att den här Brunkebergspumpen började man ju så småningom tycka att den stod i vägen. Va? Mm. Det var en stor, ett stort schabrak då på 1950-talet när bilar hade sina... Och man skulle ha trådbussar och allt möjligt. Och under den här tiden så var det ju då...
Roskorna skulle vända där.
Ja, under den här tiden så var det en hockeyspelare som hette Lasse Björn.
Ja.
Och han tryckte ju till ryssarna på det sättet att det var som att gå in i en stor pump.
Mm.
Det vill säga man gick in i pumpen.
Det var häftigt, det har inte jag hört förut.
Han delade ut bröstvärmare häftigt.
Nej. Vad underbar omskrivning av nästan en misshandel.
I trottoaren utanför Riksbanken så kan man ju se som små medaljer.
Ja.
Ja.
Och det är ju Bo Anderssons.
Ja.
Som är nerstoppade där som ett minne utav slaget på Brunkeberg.
Ja.
Ja.
Och de där medaljerna, de är ganska beskrivande. De är ganska innehållsrika om man tittar på dem. Men när man går förbi ser det ut som brunnslock och vet man inte riktigt vad det är, så är det inte säkert att man kan koppla det till vad det handlar om eller någonting.
Mm.
Men vet man att man liksom letar efter information om slaget vid Brunkeberg, det finns ju bra tydliga kartor där och folk hur trupprörelser och grejer och sådär. Det är långt mycket mer informativa än vad jag trodde.
En av de viktigaste händelserna i Sveriges historia är på ett brunnslock, och det gör inte så mycket. Bara liksom talas om det, för att 1471 så var ju unionsmotståndarna, sturarna, Nils och Sten Sture, fast beslutna om att inte låta Kristian den första inta Stockholm och göra det här till Köpenhamn 2.
Nej.
Så att det är ju... Det är otroligt viktigt.
Ja, absolut.
Ja, och själva slaget 10 oktober.
Ja.
Det är ju, vi har ingen bemärkelsedag då. Utan den brukar passera ganska tyst.
Ja.
Men vi föreslår genast att gå ner på någonting som ligger i närheten av Hotell Gillet eller den där Croix-salonger. Och...
Det finns ju ett par rätt sköna restauranger där. Jag tycker definitivt att man kan gå dit den 10 oktober och fira slaget vid Brunkeberg. Och att man friheten från danskarna. I det sammanhanget kan man ju också bara säga att det här med att man var unionsmotståndare, det är ju en liten skön omskrivning. Det var ju inte så mycket motståndet mot unionen som lockade Sten Sture, utan det var ju möjligheten att behålla makten helt för sig själv. Liksom.
Ja. Ja, det kanske inte var så behjärtansvärt som man...
Nej, det var inte en frihetskämpe på det viset.
Nej. Nej, och sen så får man ju också tänka sig att det var ju inte kanske en batalj högst uppe på toppen utav Brunkeberget. Utan det sägs att stridigheterna var vid motsvarande centralstation och Kungsgatan. Ja. Och,
ja.
Men alltså, hade man Brunkeberg, då hade man väldigt mycket ett övertag i slaget om staden.
Ja.
Så att, för att det var så högt och man såg allt trupprörelser och kunde bilda sig en uppfattning om var motståndaren befann sig, tror jag.
Mm, och alltså, det är ju lätt att få för sig att det här var ett slag mellan svenskar och danskar.
Ja. Och det var det inte heller.
Det var en väldig massa tyskar inblandade.
Ja, exakt. Eftersom, som vi har pratat om när vi pratade till exempel om ställen i Gamla stan, så är det så att det var ju väldigt mycket tyskar. Men en tysk stad i väldigt hög utsträckning. Från början en hansestad också. Kung Christian kommer ju uppseglande med 20-tal skepp och lägger sig i Djurgårdsbrunnsviken där ungefär.
Mm.
Och sen kliver man i land på Käpplingeholmen, alltså idag Blasieholmen, och bygger bron över lilla Näckströmmen.
Mm.
Och så skuttar man upp då på Brunkebergsåsen. Och sen så kommer ju liksom Knut Posse kommer ut från stan. Och det gör väl
Nils Sture kommer in från Klara hållet.
Ja, precis, men han går ju runt hela åsen.
Ja, Sten Sture kommer ju med den stora armén ifrån Järva.
Ja, exakt.
Och han har ju raggat. Sjungandes, vad sjunger de?
Här, nej.
Nej, de sjunger helt enkelt Örjansson.
De sjunger Örjansson.
Coolt.
Som vi kan höra dagligen från stadshusstornet.
Ja,
visst. Du Sankt Örjan, du är min sven. Du skall mitt ärende utrida till Stockholms stad, den sköna ön, emot den draken att strida.
Man kan ju säga i samband med det här slaget vid Brunkeberg att varför heter det Brunkeberg? Och det har ju varit tal om den här Johan från Brunkov.
Ja.
Och han är väl hundratalet år före slaget vid Brunkeberg, för att inte säga 200 år. Men han blev ju avrättad på det här Brantberget.
Exakt, 1319. Han var ju riksmarsk.
Ja. Och det här var ju efter, man kan säga, man ska gå in på Nyköpings gästabud, det är väldigt mycket krångligheter fram och tillbaka. Men man kan väl helt enkelt kort sagt säga att Johan från Brunkov fick bära hundhuvudet för de eventuella oegentligheter som skedde vid Nyköpings gästabud. Så att när Magnus Eriksson tog över makten så avrättade han Johan von Brunkov uppe på åsen på det mest gräsliga vis. Så att nu vet vi ju också att Brunke betyder ju brand.
Så han heter ju, alltså branting är ju också en form av, man kan heta saker.
Ja. Så kopplingen var väl kanske inte, måhända kan ha varit skyldig vid vissa saker vid Nyköpings gästabud.
Ja.
Men skyldig till namnet, tveksamt. Men namnet blev ju inte sämre utav att de fick se en steglad Johan von Brunkow där.
En annan som blev steglad där var ju Erik den 14:s rådgivare Göran Persson.
Göran Persson, ett sånt klingande namn.
Ja, alltså, oj vilket namn. Och han rådbråkade, så det trodde jag var sitta och fundera och brainstorma. Men vi kan väl rådbråka om det här. Det ska vi absolut inte göra, för att då slår man sönder så många ben som möjligt i kroppen. Alltså böden gjorde det.
Ja, det är stegling helt enkelt. Fan. Och steglingen var ju sen att man trädde upp då de här sönderslagna lämmarna på ett hjul.
Ja.
Och detta gjorde man ju högst uppe på åsen så att det skulle synas. Framför allt för Erik den 14, så att han kunde sitta där i slottet och fundera på vilka dumheter han hade gjort som han beskyllde Göran Persson för.
Exakt.
Han bedömdes alltså att straffas som en ärelös, trolös, menedig, förrädare, skälm och bösevikt.
Ja.
Vad är bösevikt?
Böse, det är ett göteborgsuttryck från 60-talet också, ja. 1960-talet. Det är någon min gitarrlärare sa det, Peter, va? Ja, bös sa jag om folk alltså, som man inte gillar. Alltså.
Det är så.
Ja. Ja, så att det är nog ett urgammalt ord.
Det var ju hertigarna Karl och Johan som lät avrätta Göran.
De präglade ju blodspenningar också. som skulle så att säga betala deras soldater för deras uppror egentligen, eller kamp mot broder Erik.
Mm. 1568 var det.
Ja, slutet på Erik den 14:s period.
Det ryktades även om att Göran Persson hade gömt en skatt i Kungsträdgården.
Oj.
Ja, och det var ytterligare en anledning till att de pinade honom så till den milda grad. Jag tror att Göran i sluttampen utropade ack, nock,
nu. Nej.
Ja, det är sorgligt, det är sorgligt. Uff.
Och det är om teatern?
Ja.
Ja, Gillet, för att lokalerna hette Gillet från... Mm. Det var ett hotell.
Ja, restaurang Gillet.
Ja, och Gillet, restaurang Gillet.
Det är ju en riktig klassiker. Där var man faktiskt först med att köra fryst mat.
Ja.
Nej.
Till konservburksproducenternas stora skräck så kom på 50-talet det här nymodigheten med fryst mat.
Jätteroligt.
Och där var de långt fram i Gillet. Ja. Och det som då blev Odeon-teatern, alltså var inte det helt enkelt Ernst Rolf?
Det var Ernst Rolf från början där.
Som gjorde om, det var en biograf som hette Odeon, va? Som han gjorde om till teater. Mm. Och där var ju hela gänget representerade. Tom Odén, Julia Caesar, Einar Molin, Linus Eklund Adolfsson.
I stort sett.
Ja. Du är skådis.
Och vem tog över 53?
Jo, det var Povel Ramel.
Ja, men se där. Och där har vi 53. Någonting positivt som händer på Brunkebergs torg. Precis när det ska börja rivas telefontorn och det ena med det andra och schaktas massor, så tar Povel Ramel över Odeon-teatern och döper omedelbart om den till Ideon-teatern.
Han är så underbar. Och vad klingade för någon melodi där 1968? Det spannet fick vi. Jo, den här.
De sista entusiasterna
var han och hans gäng.
Ja, och sen,
de höll ut i 15 år.
En av de sista entusiasterna var ju även hans son Mikael.
Ja.
Som hade replokal på Ideon-teatern på i slutet av 60-talet.
Det är kult. Jag älskar att höra sånt där.
Det var rock and roll där helt enkelt. Och nu är det ju också tal om att Povel Ramel ska stå staty där.
Ska han?
Jasså,
det tycker jag är väl på sin plats.
Ja,
helt klart.
Imorgon är en ny dag, varken du eller jag vet vad som händer.
Alltså jag tycker nian är underbar.
Nian, vilken nian?
Brunkebergstorg nummer 9. Kvarteret Varenberg.
Mm.
Kommer man ner mot Drottninggatan så har man ju kvarteret Elefanten på andra sidan.
Ja.
Men Varenberg innehöll 10 åldriga charmiga hus där Kajsa Varg hölls. Och där även huvudpersonen Harry Friberg bodde i Kalla handen.
Just det.
Ja.
Mm.
Han bodde i nian.
Stig Trenters Stockholmsromaner.
Exakt. Och det var där detta rödplåtshus som skulle vara ett polishus nu står. Så nian är en klassisk portuppgång. Mitt emot så fanns det en biograf. Alltså där han som drev det visade informationsfilmer. Lite typ solfilm som man såg i skolan när man var liten. Alltså som man hyrde på AV-centralen.
Ja.
På vår kulsinterverket tillverkas järnvalv. Men det var sådär dålig ljudkvalitet. Ni minns när man var liten.
Ja, det optiska ljudet som hade börjat glida lite grann.
Ja, just det. Sådana filmer visades det, och det tycker jag var föregångaraktigt på den här biografen på Brunkebergstorg.
Jag tänkte bara plocka fram en liten karaktär i det stora myllret runt Brunkebergstorg. Jag tänker på Gideon Stålberg.
Mm.
För oss idag en tämligen okänd person, men då en riktig karaktär och bland annat jättebra på schack.
Ja.
men han checkade lunch varje dag på Tennstopet,
mm.
som då låg vid Brunkebergstorg och var en konkurrent till Gillet.
Mm.
Men en dag så var han ju inte där på Tennstopet. Men han var så stammis att när någon ringde och frågade efter honom så ringde man ju dit.
Mm. Ja.
Och den enda dagen han inte åt lunch där så svarade hovmästaren nej, redaktör Stålberg äter ute idag.
Nej, oj, oj, oj. Åh, vad underbart.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sven Lagerberg stod i sitt fönster på Brunkebergstorg nummer 13 och tittade ner mot torget. Så fort åkarna såg honom, droskchaufförerna, såg honom, så skyldrade de piska. Oh. Och detta uppskattade Lagerberg mycket.
Tror jag.
Och han var, det är så underbart att han är som en sån här, om Tor Modén härmar en general, ja, överdrivet i en film från 1930-talet, så var nog Sven Lagerberg exakt.
Och vilken
så
tid befinner vi oss i ungefär?
Det är Oscar Andres 1880-tal, tror jag. Mm. Jag tror att Lagerberg syntes ofta gå med kungen Oscar i Kungsträdgården och samtala, och han hade nog det där typiska.
Ja, och Oscar II, han hade ju lite fuffens för sig, förutom att han brukade spela orgel på fylla.
Ja!
Så han hade ju liksom många andra kungar, en massa oäkta barn.
Ja, det hade han.
Och bland annat så kom jag då att tänka på en Anna Hoffmann Uddgren. Det var ju en societetstjej som tack vare då den här alldeles speciella genetiska kopplingen till Oscar II fick det lite förspänt.
Ja.
Så hon hängde tidigt i Paris med konstnärsgäng som prins Eugen och Carl Larsson och Nobel även, och utländska såna här Toulouse-Lautrec och hela gänget. Och där kom hon i kontakt med den rörliga filmen.
Ja.
Alltså redan på Lumières tid.
Vad coolt.
Så att hon kokade ihop någonting med en snubbe som kallas för Hästnisse.
Ja.
Och Hästnisse, ni hör ju redan på namnet att det här är en lirare med idéer.
Mm.
Och han drev någonting som heter Orientaliska teatern ute på Grönan. Alltså Gröna Lundsområdet. Och flyttade in det till Brunkebergs torg.
Mm.
Och där bestämde då sig han för, tillsammans med den här Anna Hoffmann Uddgren, att börja visa film.
Ja.
Så att till början med så visade de några av de här Lumières grejer, och sen så började hon göra egen film.
Vad kul.
Så hon var en av våra första regissörer, framförallt kvinnlig.
Ja.
Så att hon fick då bland annat rättigheterna utav Strindberg att göra hans pjäser.
Det är direkt mäktigt.
Ja, det är direkt mäktigt. Och Strindberg skriver då till, man får inte glömma att Uddgren, hon var alltså gift med Gustav Uddgren. Och det var en av Strindbergs närmsta vänner.
Just det.
Hon får då ett telegram utav Strindberg där han skriver: "Varsågod att cinematografera så mycket ni vill av min dramatik." Alltså en...
Oj, hon fick ett godkännande.
Check in blanco litterärt sett.
Jaha.
Alltså hon var ju inte bara en av våra första regissörer och inte bara en av våra första kvinnliga regissörer, utan hon gjorde ju förbaskat bra saker också, sägs det. Därför att tyvärr finns inga filmer kvar. Alltså hon gjorde ju flera pjäser av Strindberg.
Det var ju väldigt intressant just att hon som kvinnlig regissör tolkade Strindberg.
Mm.
Som ju annars är känd för att ha ett väldigt liksom typiskt och ganska krasst manligt liksom
perspektiv. Ja, och tyvärr det enda man har kvar då är en ganska dassig version av Fadren. Som är mer eller mindre en avfilmad teaterpjäs bara.
Ja.
Och sen så är det ju noterbart att allt det här pågick under ett år. Då hann hon alltså med 4-5 filmer. kanske fler. Mm. Och var en 44-årig fembarnsmor.
Ja.
Så att där 47 dog hon.
Mm.
Så att det, men hon hade en kort men intensiv filmkarriär.
Ja. Alltså, när du säger Strindberg så kommer jag att tänka på Maria Röhl.
Mm-hmm.
Därför att hon hölls ju i Brunkebergs hotell. Hon bodde där, hon dog 1875 och hon var konstnärinna. Och det var de, alla som var något i Stockholm under 1800-talet hade porträtterats av den här otroligt begåvade konstnärinnan.
Mm.
Eleverna till i fru Hammarstedts flickpension som också låg i Brunkebergs hotell.
Mm.
De gick ner med mat till fröken Röhl, mamsell Röhl. Och samtidigt tittade de på alla tusentals skisser som låg där.
Mm-hmm.
Och den vackraste av dem alla kallade de eleverna där för Blå ängen. Och det var Siri von Essen, Strindbergs första fru.
Ja, mysigt.
Och som var avporträtterad där. Och konstnärinnan Röhl fick mat från deras skolkök om hon gjorde tavlor till undervisningen i fru Hammarstedts skola.
Jag vill även lyfta fram faktiskt, det här får bli programmets Bellman.
Ja.
Därför att Bellman brukar ju alltid få sin lilla signatur. Här kommer den. Sådär ja. Men det var ju nämligen så att hans änka Lovisa Bellman, hon bosatte sig vid Brunkebergstorg.
Vad kul.
Ja, det är ett litet skop faktiskt. Ja. Och hon levde ju då en ganska bra bit efter honom, därför att hon blev ju hela 92 år gammal.
Mm.
Så hon levde ju så gott som in i fotografins era.
Oj, hon
det hade
var nära.
Varit mäktigt.
Och, she was close.
Ja. Jag hittar inga bilder på henne tyvärr.
Nej.
Men det man vet är att hon var ju med när de invigde den här Bellman-bysten på Djurgården 1829.
Ja, just det.
Och med bestämdhet hade hon ju under alla år hävdat att han var ingen drinkare. Nej, nej, nej.
Nej, nej.
Men det var någon som råkade höra ett förfluget ord direkt från hästens mun, nämligen från Lovisa Bellman på den här invigningen av Bellman-bysten, där hon säger: aldrig trodde jag att man skulle komma att göra så mycket väsen av en sån suput som Bellman var.
Ah, det är så otroligt. Låt oss frysa den kommentaren då. Ska vi prata om trafiken?
Ja, det tycker jag.
Alltså 1950 och 51, då gick det trådbussar till Årsta, Norra och Södra.
Mm.
Där gick linjerna 65 och 66.
Mm.
Där gick alltså...
Ja, och linje 79 får vi inte glömma. Det var ju den, det var ju den linje som gick till de södra förorterna.
Ja.
Alltså, just den turen gick ju till Finnmalmgrens plan.
Ja.
Alltså man pratar om att ta linjen från Brunkan till Finkan.
Ja, precis. Det stämmer.
Och den ersattes ju av T-banan till Bagarmossen sen. Så att, men 79an, det bussnumret levde kvar som Solvalla Expressen.
Mm-hmm.
Som gick matchdagarna, eller på att säga loppdagarna, ja, från Solna till Solvalla, ja, helt enkelt. 1965, då började det här dala. Alltså... Mm. Torget så som trafikcentrum.
Mm. Beatles släppte Help.
Beatles släppte Help, och det var vad man stod och ropade troligen på det här torget, för att tunnelbanan kom ju och tog över, och de här bussarna ersattes av andra. 190 gick till Årsta Södra och Norra från Gullmarsplan istället.
Ja, om det nu är så att man får för sig att man skulle kunna haft kvar det här. Så tunnelbanan, det var ju inte det att tunnelbanan kom som en liten mysig mask inunder. Utan allt krävdes ju upp.
Mm, ja.
Rubb och stubb. Det var ju en stor krater som sakta förflyttade sig. Man pratar ju om riksgropen.
Ja.
Och där är återigen att det finns två, va? Man har ju riksgropen dels utanför på Helgeandsholmen på mellan 70- och 80-talet där precis. Man byggde om. Men under 50-60 och ända in på 70-talet så var ju riksgropen en stor liksom krypande blob som rörde sig över Norrmalm och förgjorde allt i dess väg.
Ja, den gjorde, de gick väldigt djupt.
Mm.
Så titta bara på Warendorf 10. Alltså det här som byggdes som ett polishus.
Ja.
på västra sidan av Brunkbergstorg, då, rött plåthus, står ju kvar. Det byggdes otroligt djupt, för i de lägsta våningarna, långt under mark, så ligger ju Klaratunneln. Så svänger upp under Brunkbergstorg och förbinder ju, ni vet, Tegelbacken med Sveavägen sen man kommer upp där med bil. Och, men det där att det skulle byggas som ett polishus, det var nytt för mig. Det hade inte jag hört förut.
Nej, visst inte. Ja,
det ligger på Kungsholmen onekligen nu. Ja. Men det fanns väl planer. Men det läckraste av allt, det är det hus som faktiskt finns kvar. Det finns någonting som heter palladiadism. Mm. Och det är ju en arkitektur som är efter italienaren Palladios. Andrea Palladios, en 1500-tals kille.
Mm.
Och det här huset som står kvar på västra sidan på Brunkebergstorg, det har en liksom lite halvmåneformad liggande med den konvexa sidan uppåt, och så, ungefär som Skeppsbron 10.
Mm.
Och den här palladiadismen, den blev en förhärskande byggnadsstil i städer på 1600-talet. Ja. Men det är ju väldigt spännande, tycker jag, att det står faktiskt bara ett hus kvar. Men det fick stå, det var en ren slump, skrev någon i en bok.
Fram tills inte för länge sedan, jag tror att det var åtminstone på 80-talet, så fanns ju där också Stockholms sista, trottoar i trä. Alltså en sån boardwalk.
Wow.
Det minns inte jag alls.
Ja,
det
är starkt.
Kontoriseringen och bankpalats, så att säga, Brunkebergstorg, kom ju i slutet på 1800-talet. Redan då så hände det någonting om att man inte bor i centrala stan. Det är inte bara klara rivningarna på 1950-talet som utan det började, tycker jag, redan där att staden inte lever på det sätt som den kanske borde göra.
Mm.
Liksom, utan när ekonomiska centrum flyttade från gamla stan, då valde man ju Norrmalm.
Ja.
Och då blev de fina bostäderna på Östermalm blivande.
Mm.
Så redan då tyckte jag det, liksom, det är en 100-årig process.
Ja, absolut, det har ju handlat liksom om en bortglömd liten hörna som dessutom sedan har chanserat i olika omgångar.
Ja.
Och det här tycker jag också är lite talande för Stockholm överlag, att ett problem med Stockholm har varit just att var ska man inhysa de här stora olika ekonomiska motorblocken någonstans och samtidigt behålla en levande miljö.
Vändningen det verkar komma nu. För att ni, god vänner, ska förstå vad Brunkeberg var och hur det sågs på innan det bebyggdes med ett torg.
Mm.
Så finns det något ur Gunnar Bolins bok om Brunkeberget, och han skriver så här. Han har ju tagit del av en berättelse från 1685. En majkväll 1685 tog en skrivare vägen över Brunkeberget, och då fick han se en underlig syn. 8 älvor med svarta ansikten och vitt hår dansade omkring där. Innan skrivaren visste ordet av kastades han huvudstupa ut för branten och slog sig så illa att han dog strax efter att han fått sin nattvard. Och alltså, här beskriver man, tycker jag, så sent ändå, vill jag säga, som på 1600, slutet på 1600-talet. En skrämmande plats som man undvek. Det fanns liksom nästan rövare där. Och...
Ja, det var ju spetälska och så vidare. Högst där uppe på toppen. Man, framförallt så gick man ju balanserandes på Malmskillnadsgatan, som då var en stig ända bort till Johannes.
Ja.
Och den vägen var ju mer eller mindre kantad utav märkligheter.
Ja, den var det. Och sen klättrade alltså husen upp mot detta grustag.
Ja.
Och orkade inte längre, för det går inte att bygga när det överstiger 45 grader liksom.
Nej.
Som sagt, det schaktades ju bort. Och idag står vi med hotellen At Six och Hobo och restaurangtak och...
Sergel Plaza
och allt...
Man kan se Johan Rabius komma ut från Stadsteatern.
Ja, exakt.
Glad i hågen.
Vi får helt enkelt öppna handflatan lite granna och inte knyta näven så hårt.
Nej.
Tycker jag.
Nej, men jag tycker vi kan gå ner dit med en gång och bjuda Johan på kanske en pilsner.
Absolut, det gör vi.
Ja, och jag vet ju också att stadsteaterskådisarna brukar ju sätta sig på någon liten grek där på hörnet. Så att det passar väl bra.
Ja, absolut.
Och så får vi tacka våra lyssnare för att ni har hängt med oss i hela två delar. Ja. På den här Brunkebergstorgsresan. Ja. Och vi får önska er en trevlig fortsatt sommar.
Ja. Det gör vi med hela vårt hjärta.
Och vi ses snart igen.
Ja, vi tackar också naturligtvis Karlssons förlag. Mm. Som vanligt.
Och Hitta.se. Ja. Glöm aldrig gå in och titta på hur saker och ting ser ut. Ja. Ni får en direkt ingång till de visuella skeendena. Även om ni bor i Båstad.
Ja. Så sant.
Mm. Och följ oss
på Facebook och Instagram.
Mm. Kom med input, vi älskar det.
Ja, frågor och påståenden.
Och stort tack till alla som skriver in och berömmer det vi gör. Vi blir superglada, för det här är ju väldigt ideellt. Och vi, våra hjärtan slår för Stockholm, och vi vet att era hjärtan gör detsamma.
Mm. Har ni sett förresten, killar, hur mycket strömmar in folk till Facebook-gruppen?
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura vetravarsdag? Minns du breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv det var? Minns du...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.